Där. God förmiddag allihopa. Normalt sett, i min personlighet så är jag väldigt så här, icke-traditionell. Så om det skulle vara en adventsgudstjänst, då tänker jag då spontant att då ska jag predika om, jag vet inte, korsfästelse eller något annat liksom. Bara på pinkiv liksom. Men man måste ju mogna med åren, och jag har ju passerat, man är inte 20 längre liksom. Man är ju bara 31, något sånt här. Så jag får väl predika om det här då. Jesu intåg i Jerusalem ska det handla om idag. Och förmodligen har du hört en sån här predikan en gång om året liksom. Och du kommer få höra den nästa år också. Jag kommer öppna samma fil i datorn och predika samma text. Så att, vi får se hur det går. Men i alla fall, Markus 11 ska jag läsa från. Men innan det så vill jag bara säga att det är lite intressant det här med det som händer i dagens text. Därför att vid tidigare tillfällen, när någon har bekänt och sagt till Jesus här, du är Messias, då har Jesus tystat dem. Då har han sagt till dem att, bra, men säg inte det till någon annan liksom. Och nu helt plötsligt så rider han in liksom i Jerusalem och gör en entré och visar att han är Messias helt plötsligt. Och alla bekänner att han är det liksom. Varför då liksom? Vad är det så speciellt den här gången? Ja, jag vet inte om vi får svar på det, men i alla fall, ha det med dig liksom, att tidigare så har det verkligen inte sett ut så här. Markus 11, vers 1. När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar varför ni gör så, ska ni svara: Herren behöver det. Och ägaren ska genast sända hit det. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de löste det. Några av dem som stod där frågade: vad menar ni med att lösa fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och man lät dem gå. De ledde åsnefölet till Jesus och la sina mantlar på det, och han satt upp. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. Och det som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignat är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem, in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt, och eftersom det redan var sent på dagen gick han ut till Betania med de 12. Så, först vill jag uppmärksamma Jerusalem. För det ligger med i förståelsen av det här. Och det intressanta är att fram tills den här händelsen så beskriver inte Markus, som har skrivit det här, att Jesus har varit i Jerusalem. Om man bara hade Markus evangeliet, då skulle man tro att det här var första gången som Jesus kommer till Jerusalem. Det vet vi ju att det inte stämmer. Eller alltså, men det är så det är beskrivet i Markus evangeliet. Han lägger fram det, presenterar det på det här sättet, att nu kommer Jesus till Jerusalem. Det finns en poäng med det. Vad är poängen då? Jo, Jerusalem. Vad betyder Jerusalem? För det första, den första delen av ordet kommer från Jebus. Det var alltså en stad som jebusiterna, ett folk, de hade den staden. Och Israel erövrade den med våld och tog den. Och därav Jerus, det är ungefär samma ord. Den är alltså uppkallad efter folket som bodde där innan. Salem kommer från ordet shalom. Och det känner ni säkert till, att det betyder frid och fred. Och det ligger med som en förståelse i vad Jerusalem står för och representerar. Vad är skillnad på fred och frid förresten? Någon som tänkt på det? På hebreiska är det samma ord, shalom liksom. Men på svenska är det två olika ord. Fred betyder ju liksom, ja, fred liksom, att man har, inte har krig helt enkelt. Och att man har det fredligt liksom. Frid är ju mera det, i det inre liksom, att man har lugn och ro i själen. Båda de här grejerna står där ordet shalom för. Det kan också vara viktigt att komma ihåg. Sen är det så att Jerusalem, det är en helig stad. Och med det vill jag säga att helig betyder avskild för ett ändamål. Jerusalem är än idag avskild för Guds specifika ändamål och syften. Inte så att staden är så helig i sig själv på något konstigt magiskt sätt, utan mer att Jerusalem är en plats som Gud har valt ut. Det var där templet skulle vara. Det var där Messias skulle göra sin entré. Och det är dit han kommer komma tillbaka. Oljeberget är precis utanför muren, stadsporten i Jerusalem. Det är alltså en stad som är avskild för vissa grejer. Och det här är då en av de här grejerna. Kommer tillbaka till det så småningom. När då Jesus kommer, eller ja, han skickar sina lärjungar och säger att ni ska gå och hämta ett åsneföl. Och det här har jag funderat på. Alltså den här mannen då som äger den här åsnan. Hur visste han att det var okej att de skulle få ta den? Alltså ni vet, de skulle ju svara Herren behöver den. Liksom. Hade Jesus gjort upp med han innan? Eller varför, alltså om någon kommer och tar din bil och så frågar du, vad gör du liksom? Varför tar ni min bil för? Och då så säger de, ja men Jesus behöver det. Hur skulle du ha reagerat liksom? Jag är i och för sig gammal väktare liksom. Jag hade omedelbums gjort ett, lagt ner på marken och kopplat grepp och sådär. Men hur hade du reagerat liksom på det? Alltså, det är ju jättekonstigt. Men det kan vara så att han faktiskt var en lärjunge. Och Jesus var ju i Jerusalem då och då. Liksom. Även om det inte står i just Markus evangeliet. Men det kan mycket väl vara så att Jesus har pratat med honom och sagt liksom, att jag kommer komma vid det tillfället och mina lärjungar kommer hämta en åsna. Och ifall du vill veta att det verkligen är för mig så är signalen Herren behövde. Det kan vara så. Men det kan också vara att han faktiskt profetiskt på något sätt visste det här, liksom. Det framgår inte av texten, så det är bara spekulationer. Men sen står det att det skulle vara en åsna som ingen hade suttit på. Och det är också intressant. För att det betyder att den här åsnan var till för religiösa syften. Det är som något religiöst. Man gjorde så nämligen på Israels tid, liksom, att man hade djur då som ingen hade använt, suttit på eller liknande, och de använder man för religiösa syften. Så när Jesus då ska använda det här åsnefölet så är det i ett religiöst syfte. Sen är det också så att på Jesu tid, den här tiden, det var, eller om vi säger så här, när Modo kommer hit till Timrå och ska spela en viktig avgörande match, när det är Norrlands derby, då kan man i alla fall, i vissa personer, man kan känna av stämningen att det händer någonting i stan, eller hur? Vet ni vad jag menar? Det är derby, det är kanske en avgörande match, folk pratar om det och man ser på ICA så hänger det affischer där det står liksom om vad som händer. Man märker att någonting är i görningen liksom. Det ska hända något spännande liksom. Tänk er den stämningen gånger 100 i Jerusalem. Det fanns en förväntan i Jerusalem och hela Israel liksom att vår Messias ska komma snart. Det ligger i luften liksom. Och man spekulerade liksom, för man läste ju i Bibeln då, i Gamla testamentet som de hade, så läste man ju olika profeter, och så i några, någon profet så står det att han ska komma som en mäktig erövrare. Och då väntar man, ja, nu ska vi äntligen få någon här som kör ut romarna och upprättar Israel igen och blir en sån här ny David-kung liksom. Så tänkte man, några. Medan andra läste andra profeter. Och då står det ju att ja, men han ska komma med fred och erbjuda fred och nåd till folket liksom, och till alla folk. Och så höll man så här på att debattera liksom, av vilken sanning är det som gäller liksom, och så där. Och när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna, vet ni vilken av de här två bilderna då han väljer att presentera? Jo, åsnan symboliserar fred. Därför att på Bibelns tid så var det så att om man kom som en mäktig erövrare, då red man på en häst. Ni har säkert hört det förut. Och ville man signalera att jag kommer med fred, då red man på en åsna. Det var inget bibliskt eller så, utan det var bara kulturen på den tiden. Och här ser vi att Jesus anammar den kulturen och rider in i Jerusalem på just en åsna. Vilket signalerar, jag är kungen som kommer, men jag erbjuder fred. Och Jesus rider alltså in i Jerusalem, staden som heter fred och frid, och erbjuder dem fred och frid. Folket hyllar honom. Men vi ska komma ihåg att det är lite märkligt det här med att de hyllar honom på det här sättet. För att tidigare så har väldigt många föraktat Jesus. De har tyckt att det han säger är besvärande liksom. När Jesus kallar folk till omvändelse så var nja, nu tycker vi att du pratar för hårt Jesus. Så var det många som lämnade Jesus när han verkligen sa som det var. Så varför hyllar de nu helt plötsligt Jesus? Jo, därför att de förväntar sig det andra. De förväntar sig att Jesus ska vara en krigarkung. De vill att Jesus ska köra ut romarna. Och nu tänker de, nu kommer Jesus här. Och han ska bli kung. Och han ska upprätta Israel och göra det mäktigt igen. Liksom. Därför hyllar de Jesus. Det ska vi komma ihåg. Det är en liten en felaktig hyllning på ett sätt. Faktiskt. Och det är samma människor som bara några veckor senare ropar korsfäst honom. När de upptäcker att Jesus var inte den krigarkungen som vi ville ha. Liksom. Och det här blir liksom en slags utmaning tycker jag till oss. När vi ser Jesus, vad är det vi förväntar oss av honom? Vad är det vi vill ha av honom? Liksom? Och frågan är det verkligen vi som ska bestämma det? När han kommer till oss och erbjuder någonting. Vad gör vi med det liksom? Och vad gör vi ifall det Jesus erbjuder går stick i stäv med det vi ville ha? Vad gör vi då liksom? Utan att nämna några exempel liksom, men bara att visst kan det vara så att man har såna förväntningar på vad Gud ska göra här i Timrå eller i våra liv liksom. Han ska ge oss det här och det här och det här. Och så kommer han. Men han ger oss inte alls det som vi vill ha. Något helt annat. Och det är en utmaning för oss att förstå att det är Jesus som är kung och inte vi. Vi ska hylla honom, precis som de här människorna gjorde. Men vi ska också ta emot det han erbjuder. Sen vill jag också lyfta fram att Jesus ska ju komma två gånger. Eller hur? Jesus kommer ju tillbaka en dag också. Så det jag nämnde om de här två olika föreställningarna om en fredskung och en krigarkung, en mäktig erövrare. Båda de profetiska bilderna stämmer faktiskt. Men första gången Jesus kommer, då kommer han med fred och erbjuder nåd till alla som vill ta emot. När Jesus kommer tillbaka, då kommer han som den mäktiga konungen som alla folk kommer att böja knä inför. Exakt hur det kommer gå till och vad som ska hända då, det kan vi inte exakt veta liksom. Men vi vet att den bilden av Jesus stämmer också. Men den kommer och vi väntar på det. Vi lever ju den här tiden liksom mitt emellan de här två. Vi vet att Jesus har kommit och vi erkänner och bekänner att han är Messias. Han är kung. Men vi ser det ju egentligen inte. I Sverige är ju Karl XVI Gustav kung. Så vi ser det ju inte i verkligheten. Men vi bekänner ändå att det är Jesus som är den riktiga kungen. Och vi väntar på att han en dag ska komma tillbaka och ta den rätta platsen. Liksom. Och jag tror att de här människorna som prisar Jesus här, de har liksom blandat ihop de här två tillfällena och kanske inte riktigt kan skilja dem åt eller sådär liksom. Hur som helst, när då Jesus rider in här i Jerusalem så lägger de palmblad och sjunger Hosianna och sådana här saker. Varför gör de det liksom? Egentligen. Har ni tänkt på det? Varför just palmblad och varför just Hosianna? Det är faktiskt för att det var så här man tog emot en kung. Man kan läsa i Makkabeerbrevet att en viss Simon Tassi, alltså det är en apokryf i, som är ja, tillägg till Bibeln så att säga, men det är ändå judarnas historia. Liksom. Där kan man läsa att Simon Tassi, när han tågar in i Jerusalem, då erbjuder han fred. Och folket viftar med palmblad och sjunger salmer. Precis som när Jesus rider in. Alltså. Så det var ändå ett sätt att... Det fanns liksom det här liksom tänket, så att säga. Någon som vet vad ordet Hosianna betyder? Jag behöver inte svara. Det var en retorisk fråga. Det är två ord. Rädda och... Jag eller vi ber. Som har slagit ihop det till ett ord. Liksom, rädda oss, vi ber. Liksom. Eller vi ber, rädda oss. Det är det man ropar. Liksom. Så viftar de med palmblad och kvistar. Och liksom, kom Jesus och rädda oss från romarna eller vad det nu är. Liksom. Och visst blir man lite glad ändå på ett sätt som kristen. Liksom, när man läser det här, när man får se liksom, att äntligen får Jesus... den hyllning han är värd av det judiska folket. Sen vet vi då vad som händer sen. Men ändå, visst blir man lite glad ändå av att äntligen blir han hyllad för den han är. Och där vill jag ställa en fråga till oss. Om Jesus skulle komma hit till Timrå och gå här ute på Köpmangatan eller kommer åkandes i en BMW, liksom. Dagens åsna. Liksom. Hur skulle vi reagera på Jesus? Hur skulle Timrå reagera på att Jesus kommer hit? Hur skulle vi lyssna på Jesus utmaningar? Hur skulle vi reagera när Jesus säger ni behöver omvända er? Det är en utmanande tanke för oss alla liksom, att verkligen förstå att Jesus finns, han lever, han kommer. Hur ska vi bemöta honom? Hur ska vi ta emot honom? Vem är det som är kung? Lyssnar vi på Jesus eller vill vi säga till Jesus, bra att du är här. Nu gör vi så här att du predikar nu på söndag och så ordnar vi ett bra eftermöte. Och så där, och så får du be för alla sjuka liksom. Är det okej? Okay? Så här. Eller är det så att Jesus ska få säga till oss liksom vad vi ska göra? Vad vi behöver ta itu med liksom. Sen tycker jag det är så otroligt lustigt för att när Jesus har gjort den här ändå hyfsat magnifika entrén i Jerusalem, vad är det första han gör? Han går in i tempelområdet och sen går han ut igen. Sen lämnar han Jerusalem bara. Sådär. Det var det, liksom. Okej, vad händer nu, tänker alla. Vart tog han vägen, liksom? Han bara stack. Vad konstigt, va? Egentligen. Det är så att det Jesus gör, det är att när han går in på tempelområdet, då tittar han sig omkring. Han inspekterar. Och han är inte glad över vad som är där inne. Jag ska läsa en till text alldeles strax. Det Jesus ser blir han väldigt upprörd över. Men han går ut. Så hela den här magnifika hyllningen och så där, det kommer nog av sig lite där. När Jesus kommer in i templet och bara går ut sen. Jag ska läsa texten. Markus 11, vers 15. De kom till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa: är det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Nu är det så här att, väldigt kortfattat, så var tempelområdet uppdelat i olika avdelningar. Det fanns liksom den yttre förgården, det yttre. Där kunde alla vara, hedningar och så vidare och så vidare. Sen fanns det en kvinnornas förgård, hette nästa gräns. Där fick bara israeler vara, både män och kvinnor. Nästa gräns var männens förgård. Och där fick bara israeliska män vara, såklart då. Och så nästa var prästernas förgård. Och det var, som man förstår då, bara präster som fick vara. På den här yttre delen pågår en marknad. Det växlas pengar och det säljs offerdjur. Och det här upprör verkligen Jesus. Det var nämligen så här att romarna hade ju mynt som cirkulerade, liksom. Men de romerska mynten tilläts inte in i templet. För judarna tyckte att de har hedniska symboler på sig, så de får vi inte använda vid templet. Så man måste växla till judiska pengar. Och tyvärr så roffar de åt sig mycket pengar via det här då, växelsystemet. Så det blev liksom som en marknadsplats för att tjäna pengar på folk som kommer för att be. Och hedningar då. Och sen då när de ska köpa sina offerdjur, då fick man bara köpa de som fanns där. Och då kunde man ju tjäna ytterligare massa pengar på det. Om man kontrollerar både växlingen och djuren, så klart att kan göra grova pengar på det. Och det här upprör Jesus. För att tanken med Jerusalem, som jag sa, det var ju en helig plats avskild för vissa syften. Templet, det var Guds tanke med templet, var att folk från hela världen skulle komma till Jerusalem och där få möta Gud. Och så skulle de få se, så här tillber man Gud. Så kan du gå hem och göra det på din plats. Men man ska alltså komma till Jerusalem för att lära sig om Gud. Och så när då folk från alla länder kommer till Jerusalem och templet, så ser de det här, en marknadsplats där folk roffar åt sig pengar. Och så plus det så sprang det folk fram och tillbaks, för att det fanns en genväg som gick rakt genom hedningarnas förgård. Så när när hedningarna var där för att be, då sprang det en massa folk liksom fram och tillbaks. Så bräkade får där och så flög det någon duva iväg där. Och sen så där växlade de pengar, ni förstår. Vilken röra liksom. Och det här var ju absolut inte tanken liksom. Så Jesus blir arg, river bort det här, ställer till ett huller om buller. Och så säger han till dem så här att mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Och det vill jag också lyfta fram här som avslutning. För att jag skulle vilja jämföra templet med ditt hjärta. med ditt inre. När Jesus ser ditt inre, när Jesus kommer till dig och får se hur du har det i ditt inre, vad ser han? Är ditt hjärta rent? Är ditt hjärta stressat? Det är en genväg för alla möjliga tankar. Det springer fram och tillbaka. Hur ser det ut i ditt inre? Har du tid för Gud? Är ditt inre en bönens plats? Liksom? Stillar du dig och tänker på Herren? Och pratar med din Herre? Eller är det så att Jesus, när han kommer till dig, behöver rensa? Liksom? Ställa till ett huller om buller? Liksom? Bli arg för en stund och bara, nej, så här ska det inte vara. Nu välter vi lite saker och kastar iväg en och annan duva. Alltså, hur är det? Och ytterligare en utmaning är ju att våga ta emot det här från Jesus. Att våga bli utmanad. När vi läser om Jesus så är han en extremt utmanande person som gång på gång säger saker till oss som är jobbigt att höra. Hur tar vi emot det? Liksom? Jesus kommer att med jämna mellanrum behöva rensa inuti vårat inre. Även hos mig som är pastor. Liksom. Jag utmanas också av Jesus. Och det behöver vi ta till oss. Liksom. När Jesus blir arg liksom, och välter saker. Kanske får det att gå igenom perioder som är jobbiga liksom, för att visa dig någonting. Hur tar du emot det? Ta emot det med en öppen famn skulle jag vilja säga. Det är jättejobbigt. Men det behövs då och då. För vi människor är sådana tyvärr. Så när Jesus, när du märker att han gör saker inom dig liksom. Ta emot det. Dagens text handlar om att Jesus kommer till oss och erbjuder fred. Men det han ser blir han inte glad över. Så han rensar. Så att du har möjlighet att faktiskt ta emot det där. Och det är utmaningen. Hur det träffar dig personligen, det kan bara du veta liksom, vad du går igenom i ditt liv. Men jag önskar att du skulle koppla det till din situation. Liksom, vad det är du behöver rensa. Men också en uppmaning till att Jesus kommer med fred. Så att man behöver inte vara orolig liksom.